har satt dig på gruset. Du har lagt ut en plast här, en blå plast. Vad är det du har framför dig?
Ja, jag har grävt upp en pion som inte har blommat på några år.
Och nu ska vi se. Nu ska du göra så att den kanske kommer i det startet, den kommer att blomma. Tina Westerlund om pioner i dagens odlare P1. Vi ska också höra gerillasoldaten som har slagit sig på grönsaksodling, och så kommer Maj-Lis Pettersson som vanligt att svara på lyssnarfrågor. Jag heter Gustav Klarin. Ja, pioner för mig, det är mest egentligen, Tina, de här alldeles runda blommorna som bara har så mycket kronblad så att man ser liksom inte själva mitten på dem. Om man är humla så hittar man inte ner där. Det är liksom, det är pioner.
Ja, det, och de kan ju också vara runda i den här fantastiska knoppen som kommer allra först.
Innan, ja.
Som en liten boll. Mm. Men det finns ju de som även är öppna och inte fyllda. Men du tänker förmodligen på de här bondpionerna. Rosa, röda, rätt mörka eller vita eller rosa, som har varit vanliga i våra trädgårdar i många, många år.
Ja. Men just de här som har som är bara som bollar även när de har slagit ut som ett klot i stort sett.
Mm, men det är oftast bondpioner.
Det är de,
eller luktpioner.
Luktpioner.
Luktpioner finns jättemånga olika sorter som man har förädlat fram genom åren. Mm. Och det vi hör på namnet att de doftar oftast, inte riktigt alla. Men ibland då så slutar de ju att blomma. Och det har de gjort här hos Lotta. Lotta är min doktorandkollega, eller när vi gick forskarutbildning.
Ja.
Och hon har en koloniträdgård. Och
i Tantolunden är vi,
ja,
i Stockholm. Och nu har du har varit här flera timmar innan och grävt upp den här.
Ja, vi började en stund i förväg. Ja. Mm. Det var nämligen så, den här pionen, det finns flera pioner här i rabatten. Mm. Och vi såg att den här var svag. Och Lotta har sagt att den blommar inte. Och nu har inte hon haft den här trädgården så länge. Men inte förra året och inte i år. Och vi ser inga rester av, det finns inga frökapslar på den här. Och den stod precis in till en liten apel, alldeles tätt inpå. Så det var svårt att gräva upp den, för den har tjocka rötter som hade nästan slingrat sig in under trädets rötter.
Så bara säga det till lyssnarna, att det är så att vi befinner oss under inflygningen till Bromma, och så ligger Södersjukhus där borta, så det kommer helikopter ibland, bara så ni vet vad som surrar över oss. Förlåt. Just det.
Och anledningen till att den här inte blommar, som jag tror, det är att den har fått lite konkurrens av det här lilla äppelträdet.
Ja, ja.
Även om du ser, den har ju utvecklat väldigt kraftiga
rötter. Det är som, du håller i nu, det är som en rejäl cigarr som du håller i handen här faktiskt.
Och det är
brunsvart.
Nästan som stammar. Ja. Vissa delar, de som har börjat dö, de är som nästan som ihåliga. Man kan jämföra med en ihålig fruktträd, ett äppelträd.
Ja, okay. Men det här med att den här inte har blommat, då, är det ett vanligt problem vad det gäller pioner?
Ja, det är många som ställer den frågan.
Ja.
Och då, i det här fallet kan det vara att den har fått för mycket konkurrens. Mm. Att här konkurrerar man med både perenner runt omkring och trädet, rötterna, alltså både näring och vatten.
Mm.
Men det kan också ha med ljusförhållandena att göra.
Mm.
För en pion som står för skuggigt kan blomma mindre.
Mm.
Då blir det oftast lite mer gängliga bladskälkar och skaft och mindre blomning.
Mm.
Men står den däremot i full sol och inte har skugga någon del av dagen, då blommar de oftast ut ganska fort. Så att en fördel kan väl vara något läge där den får lite skugga under dagen.
Och den här vackra blomman får man inte se så länge normalt då?
Nej, om det är väldigt torrt och varmt, som det har varit den här sommaren, och den står i direkt sol hela dagen, då går blomningen över jättefort. Och det är ganska kort blomningstid på pioner överlag.
Hur länge?
Alltså en blomma som slår ut, i värsta fall så faller kronbladen av efter några dagar. Och det är lite synd, det är många som tycker då att nej, jag vill inte ha pioner för de är bara gröna.
Ja.
Men nu ska vi försöka att...
Nu har du den här rot... ja, det är roten helt enkelt då, de här grova rötterna. Och då ska du dessutom plantera på ett lite bättre ställe där den trivs bättre, men också göra fler.
Ja, vi delar den när vi nu har tagit upp den. Mm. För det kan också vara ett sätt att få igång blomningen.
Mm.
Att vi delar dem så det blir lite yngre delar. Och ser du här, den har dött ut. Det finns inga skott här i mitten på den här plantan. Utan skotten sitter här mer i ytterkant.
Ja, precis. Och det är som, men det är som två delar på mitten här, så det ser ut som att det skulle kunna gå.
Ja, kanske. Här är det, de rör sig. Titta, nu lossade en del här när jag bara rör.
Den har ju två stora skälkar också. Den är ju knähög kan man säga då, de här bladskälkarna. Då,
nu var det rätt torrt i jorden. Så här hade all jord, nästan all jord fallit av. Mm. Men för att se bra, hade det suttit jord, hade det varit blötare och lerigare, då hade det suttit en massa jord in emellan rötterna. Och då hade inte jag riktigt kunnat avgöra var jag vill dela den någonstans. Mm. Och då hade det varit bra att spola rent den med vatten. Men nu har nästan all jorden fallit av. Så jag ser väldigt tydligt var rötterna sitter fast i varandra. Mm. Och ett sätt är ju bara att ha en spade eller grep och dela den.
Snabbt och enkelt.
Ja, och har du en stor som sitter i marken, då kanske man till och med bara tar en del utav den. Men nu har vi ju grävt upp en hel planta.
Men varför gör du inte, varför hugger du inte bara till med spaden här så är vi färdiga?
Alltså, du ser att de är så tjocka rötterna. Ja. Och om jag hugger med en spade, då är det stor risk att det blir stora snittytor. Och de kan läka de här snittytorna, men det är större risk för att det går in svampangrepp.
Då kan det komma en liten svamp, just det. Okej, men du delar på den här nu då och så...
Ja, jag vickar här.
Tar du, men kan man ta, jag tänker bara, ja du vickar. Ja,
försiktigt, för då känner jag så här, men här ser det ut som om, där rör det sig mest. Ja. Och då kan jag
titta.
Bara bryta.
Knicksa
det. Och då ser du, var ett väldigt litet brottangrepp.
Ja, en halv centimeter bara. Ja. Där. Okej, men annars den här stora cigarren, kan man inte, skulle man inte bara klippa stora cigarren och så tar man en lite mindre cigarren? Alltså man skulle kunna få en 10-15 cigarrer och stoppa ner i marken. Hur inte det funka?
Det som är viktigt med de här, med luktpionen, det är att vi får med knoppar som sitter här upp till.
Hur ser de ut då? Jag tycker inte...
Här ser vi väldigt lite knoppar på de här. Och det kan vara så att en rotbit inte går an. Här ser du, det har gått av några när vi grävde upp. Mm. De är rätt spröda.
Mm. Men köttiga.
Jag bryter av en så.
Köttiga och spröda. Mm.
Och det går att låta en planta ligga lite granna om man är rädd för att den ska gå av där man inte önskar att den går av. För då blir den inte riktigt lika spröd. Då segar den till sig lite. Mm. Men här ser du att här har du, här är en skälk, en blomskälk.
Ja.
Eller en bladskälk, förlåt mig. Och tittar vi här nere på de här delarna som har suttit här ytligt, så kan vi ana att det är små knoppar. Där är det en knopp.
Men det ser ut med, ja, fint. Mm. Men det är bara en på hela plantan.
Ja, som är synlig. Ja. Där är en där till, den syns inte så, men de är lite ljusa. Ja. Och det finns massa små knoppanlag. Det här är små prickar.
Ja, nu ser till och med jag faktiskt. De ska man titta efter och så får man då, så ska de hänga ihop med en rot cigarrliknande i det här fallet. Då. Ja. Och då har man en potentiell planta som man planterar. Tina, vi pratar mer om det här om en liten stund från Tantolunden, Stockholm. Nu så ska Maj-Lis Pettersson och Ulla Dverje hjälpa oss med veckans lyssnarfrågor i Odla med P1.
Ja, vi står här vid ett av Maj-Lis fruktträd, det är ett plommonträd, det är opal och Maj-Lis spanar upp i kronan, men nej, det finns inte ett enda plommon att ruska ner. Eller ser du något?
Nej, men lite fruktmumer.
Ja, ja.
De här fruktmögelangripna plommorna, det sitter några stycken där uppe.
Mm. De får sitta kvar.
Ja, jag får inte ner dem.
Nej, för rätt så stort är det här. Men inte lika stort som Caroline Tesch plommonträd. För det är gigantiskt, skriver hon till odla@sverigesradio.se. Det har just börjat bära frukt. Stora, blåa plommon. Och nu rasar de ner, för det är en senare sort uppenbarligen. De ser vackra ut, men 99% är angripna av brunprick. Och brunprickiga runt kärnan och har en liten larv där inne. Hon undrar om hon måste ta ner trädet.
Nej, absolut inte. Men det är ett vecklarår i år och det här är ju en plommonvecklare, en fjäril alltså, som har lagt ägg, och så är det larven som lever inne i kärnan, alltså äter upp kärnan. Jag är väldigt fascinerad över larver som kan äta kärnor. Det kan ju inte vi människor göra.
De Hur kommer de in?
Stenhårda. Ja, in är nog inga problem. Det går bra. Ja, du menar in i kärnan?
Ja.
Ja, Det är ju helt ofattbart alltså. Vilka mundelar de måste ha. Men i alla fall, det är väldigt mycket plommonvecklare och även äppleväcklare. Så de där två har liksom samma typ av problem. Eller vi har samma typ av problem med dem i år. Mycket äppleväcklare, mycket plommonvecklare. Men så mycket som 99%, det har jag väl aldrig någonsin hört tidigare. Vi hade en hel del också. Alltså det här är problem. Bara för att de gömmer sig ju. Vi kan inte använda biologisk bekämpning för larven är ju inne i frukten. Annars finns det ju biologisk bekämpning mot fjärilslarver. Här jobbar man än så länge tycker jag fortfarande på metodstadiet. Alltså det finns inte ute i handen en metod där man förvirrar hannarna. Det luktar hona om de här remserna som man då gärna då skulle vilja ha tag på och sätta vid träden.
Alltså fjärilshannarna, de fullbildade fjärilshannarna, de blir förvirrade av någon slags luktremsor som man sätter upp i träden.
Precis, och det är honernas feromon, könshormon som finns på de här remserna. Och de blir alldeles galna. De hittar inte honerna, det luktar hona överallt. För att det här ska då vara på ett lite större område. Alltså ett koloniområde skulle vara perfekt, va? Men det går inte att få tag på de här remserna för fritidsodlare, yrkesodlare har möjlighet att göra det, men inte fritidsodlare än så länge. Så där skulle jag vilja trycka på. Försök se till att det här kommer ut i handen. Och även för äppleväcklare. För det har varit i praktiskt försök i Stockholm. Och det gav en väldigt bra resultat. Så det vill vi ha tag på vid fritidsodlare.
Med adress till tillverkarna här
ja,
nu då?
Ja, precis.
Eller handeln.
Annars är det bara att plocka upp och inte låta de här frukterna ligga kvar. För då kan ju den här larven gå ner i marken, den förpuppar sig. Och så kommer upp en ny plommonvecklare nästa år och lägger massa nya ägg.
Kan man lägga dem på komposten?
Nej, det ska man ju inte göra då. Utan försök att samla ihop dem och skicka dem med brännbart. Alltså. Det ska inte komposteras på avfallsstationen heller.
De som har hål, tydliga hål efter insektslarver i sig.
Ja, precis.
Och det här gäller alltså både plommonvecklare och äppelvecklare. Eller plommon och äpplen då. Vi har fått ett annat mejl ifrån en tomatodlare, skriver han, Bengt Knutsson. Där han bor, där var det en av de här hemska stora bränderna i somras med kraftig rökutveckling. Och efter det så tycker han att han såg skillnad på sina tomater. Att tomaterna fick färgförändringar. Det blev gult i det röda. Mm. Beror det på brandröken som var väldigt tät och omfattande?
Nej, det gör det inte. Han behöver inte vara orolig. Alltså det här beror på vädret. Årets mycket märkliga, varma, soliga sommar. Och då är det svårt för de här frukterna att faktiskt mogna jämnt. Så solen påverkar om frukten har nåtts av solen. Men även de höga temperaturerna förändrar. Så att vi får vad vi kallar grön nacke, vi får vaxfläckar. Och det har inte ett dugg med någon brand att göra.
Men det är vanligt i år?
Det är mycket vanligt i år. De flesta som har odlat har nog sett det här i år. Alltså.
Gör det något?
Det smakar ju inte så gott och det är ju hårt. Det är väldigt hårt så jag skär ju bort det. Det är inget farligt, men jag skär bort det.
Mm. Säger Maj-Lis Pettersson under plommonträdet.
Tack så mycket, Maj-Lis Pettersson och Ulla Duverdier. Skriv gärna era funderingar runt odling till odlare P1. Box 1552 751 45 Uppsala. odla@sverigesradio.se. Och så finns vi på Facebook. Livet har varit hårt för Amir Darwesh i Storvreta i Uppland. Men så fick han två kolonilotter. Och då vände det.
Hej!
Vad gör du?
Jag rensar lök. Tvättar löken som folket har beställt.
Jag tyckte det är fint jobb. Man tittar på gröna grejer, grönsaker. Blir lite gladare.
Mm. Han ser så tillfreds ut. Men han säger att han har haft otur hela livet. Också efter att han har kommit och fått asyl i Sverige.
Problem med kroppen, med foten, med armen och magen. Jag har mycket problem.
Ena armen blev han av med som gerillasoldat i kurdiska delen av Irak i början på 90-talet. 1998 kom han till Sverige. Han lyckades skaffa sig ett jobb, men så skadade han sitt knä och blev av med jobbet. Det var då han skaffade kolonilott.
Jag sitter hemma, jag kunde inte sitta. Och sen jag tog en, två kolonilotter, började lite odla. Och jag tänkte hela tiden, det ogräsade jättemycket.
Så han jordfräste och sådde på den ena övergivna kolonilotten efter den andra, mest för att slippa få in ogräs från dem.
Alltså jag kastade bara frö, inget problem, bara för att det växer inte ogräs. Sen kommer folken som du behöver shoppa. Jag bjudade dem.
Men de ville inte ta emot det gratis.
Nej, de vill inte. De vill shoppa. De betalade, jag lärde mig. Men den här året det var tork. Jättejobbigt. Med spenat och med bundbenor.
Det är ingenting spenat för
mig. Nej, ingen. Det växte inte. Ja, men nu är det bra.
Nu ser det nu, så grönt ut.
Vi fick regn från gott. Ja, det är jättefint.
Men att lära sig att odla. Du kommer från kurdiska delen av
Irak. Ja, jag kommer från Kurdistan i Irak. Jag var i Peshmerga nästan 10 år.
Grillande.
Ja, det. Jag har skadat 3-4 gånger också.
Åh, är hela vägen.
Ja. Ja, det är så.
Så du hade inte odlat?
Nej, jag tänkte inte odla på något.
Vem var det som lärde dig?
Ja, bara själv. Jag försökte. Först jag lärde mig bara lök, selleri, mynta. Sen jag började persilja och basilika och gurka och zucchini. Och så kommer allt.
Nu jag
har mycket erfarenhet för de som man odlar. Jag vet nu precis när man ska odla, vilken sort man ska odla. Mm.
Men berätta om något misstag du gjorde i början.
Misstag. Det var min kompis, hans fru sa, odla koriander. Jag odlade dem, det är jättejobbigt först. Efter 3-4 veckor jag smakade lite blad. Jag bara skrek, vad är det? Det är inte grönsaker, jag trodde inte det är inte grönsaker, det är jättemycket. Konstig smak.
Ja, det är en speciell smak.
Luktar och smaker.
Han körde ner alltihop med jordfräsen.
Nu jag har 4 platser koriander. Om man äter 3-4 gånger man lär sig. Ja. Det är jättegott. Ja.
Men jag måste fråga en grej. Hur går det att fräsa med bara en arm?
Först kommunen de hade en jordfräs. Det är jobbigt.
Jordfräsen var för tung och svårmanövrerad. Det gick inte. Fast Amir redan då fick hjälp av sin fru och sina barn.
Jag hade en son, han är inte så stor, 10 år gammal. Mm. Han kunde inte, båda vi försökte, vi kunde inte fräsa. Mm.
Sen fick han låna en lättare jordfräs av en person. Men problemet var att gasreglaget satt på höger sida. Och Amir har bara en vänster hand.
Jag kan inte på höger sidan. Mm. Jag köpte en jordfräs. Jag sa till dem, byta den som man gasar eller man ska starta köra. Tvärtom.
Ja.
De gör det så och sen det blir jättelätt.
Nu jag går kan, med en hand?
Ja, men jag går en 2 fingrar då som man bara håller. Ibland jag binder med gummi. Jag röker cigaretter. Ja, jag röker cigaretter ibland bara. Jag gör så.
Så du jordfräser utan någon hand?
Ja, utan någon tid, ja. Det är så. Ja,
det är ju en stor, det är en mycket, åker med
det är mycket.
Zucchini eller squash.
Mycket folk de behöver. Här är gurka också.
Ja, det.
Nana. Da. Min son, en iranska kvinna, hon behöver mynt, torkar mynta. Okay. Han frågade mig, han kan hjälpa. Ja, min son han.
Oj, var det kom en doft.
Ja, det kommer. Jag vill leva här i kolonilotten. Om jag dör, jag ber om kommunen, de begrava mig här. Därför i hela världen, jag tycker här är nästan 2000 kvadratmeter. Så jag så mycket tycker om här. Jag kommer här, jag glömmer allt. Jag känner ingen finns problem i världen. Jag heter Amir Gafur Dervish.
Reporter här, Ulla Duverdier. Odla med P1 i Tantolunden, Stockholm. Tillsammans med Tina Westerlund som har delat en pion som du grävde upp här på morgonkvisten. Och nu har du gjort dina delningar, de här svarta, kraftfulla rötterna. Har du fått tre, fyra stycken olika nya plantor kommer det här att bli. Men, och då ska de planteras. Men att plantera en pion, det är inte så himla enkelt.
Ja, det gäller att se till att den kommer på rätt djup. Mm. Och nu ser det ju olika stora rötter. Jag måste få jorden att sluta tätt kring den. Så att vara noga med när man gör gropen och få till det. Och så vattna så att det sluter tätt till. Men det viktiga är att de här knopparna som vi anar här, att de inte kommer allt för djupt. För det är också en av anledningarna till att en pion kanske inte blommar om den hamnar för djupt. Mm. Och det finns också en risk om när vi fyller på kompost eller ny jord i en rabatt, så att vi fyller lite för mycket på pionplantorna och att de knopparna hamnar lite för djupt ner i jorden. Ja. Och det kan göra att det blir minskad blomning.
Ska man dra i den då?
Prova då och kanske göra som vi gjorde nu idag. Ja. Att gräva upp plantan.
Ja, men det är ju en jätteinsats här. Du har ju grävt länge.
Alla behöver kanske inte stå så här vid trädet som den här gjorde. Nej. Men det är klart att det är oftast en...
Men man kan lirka upp dem kanske, det är det du menar?
Så jag gjorde ju så nu att jag grävde med en spade runt omkring och försökte få upp så mycket som möjligt underifrån så att jag inte bryter av rötterna.
Ja, och hamnar de då på rätt nivå, vilket är svårt, då kan det bli fina blommor. Men man inte får, eller du sa så här att de blommar väldigt kort. Mm. Det är lite intressant, men det är fina, för nu har du tagit med här några fröställningar här. Och det är ju något makalöst. Det är alltså blåbär blandat med fästing, skulle man kunna säga. De är jättevackra, det är alltså blåbär, det ser ut som blåbärfröna. Och bredvid dem så är det så klarröda, lite skrynkliga saker som är lika stora som blåbär, fast klarröda verkligen. Mm. Gud, vad snyggt.
Det här är en frökapsel.
De kan man ju titta på om de blommat över snabbt, menar jag.
Ja, de är jättedekorativa. Ja. Men vi kan också samla de här fröna och så dem. Mm. Och det här är en underart till en korallpion.
Vilka är det som, är det blåbären eller är det de röda grejerna som...
Det är blåbären.
Som gror.
Ja, precis. För de röda är inte grobara.
Nej.
Så det gäller att plocka rätt. Och man måste ha lite tålamod. Vi har ju sagt att pionerna kan ju leva väldigt länge. Mm. De kan också ta lite tid på sig från det att man har köpt dem tills att de bildar en blommande växt.
Ja, så det blir inte blommor första sommaren?
Ofta, det kan vara så, men man får ha lite tålamod. Det kan dröja 2-3 år innan en planta du har planterat får blommor.
Ja, okay.
Och på samma sätt så får du ha lite tålamod när du sår fröna. Mm. För att det vanliga är att den första året bildar en rot och så kommer det först upp det ovanjordiska skott ifrån fröet år 2. Det finns sätt att med kyla och värme och variera och hålla dem fuktiga och så, som gör att man kan få upp dem fortare. Men, men ha tålamod även med fröerna. Och det roliga med pioner då är ju att det finns ju inte bara bondpioner och luktpioner.
Nej.
Utan det finns ju massa andra arter, vildarter.
Ja.
Och de kan vi också ha i våra trädgårdar. Då kanske vi förlänger blomningstiden på våra pioner.
Ja, du menar att de blommar vid olika tidpunkter och då kan man få pionblom under hela sommaren då?
Precis.
Ja. Har man bara en pion och så är man borta den veckan?
Det är tråkigt.
Va?
Det är jättetråkigt. Ja. Så var det nästan för mig med de här.
Ja.
Men nu får jag ju se de fantastiska frökapslarna istället.
Ja, de är ju så fina. Oj, oj. Vi får lägga upp en bild på vår hemsida helt enkelt på den där fina frökapseln. Bra, tack så mycket Tina för den här veckan, Tina Westerlund. Ulla Duverdier producerar Odla med P1. Nils Lundin sköter tekniken. Flygplanen, de flyger över oss här i södra Stockholm. Jag heter Gustav Klarin. Odla med P1, ett nytt sådant, kommer varje måndag.